Nu præsenterer Kirsten Røn den anden udsendelse i vores lille serie om Bohuslän. Den er støttet af stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og det er Bodil Grue, der har tilrettelagt.
Grænserne mellem de nordiske lande har i historiens løb været flydende. I fire udsendelser belyser vi livet i grænseområderne mellem Norge og Sverige og imellem Sverige og Danmark. Udsendelser, der er støttet af stiftelsen Clara Lachmanns Fond og tilrettelagt af Bodil Grue. Den anden udsendelse handler om grænsen mellem Norge og Sverige, om Bohuslänen, som er det område, der ligger mellem den nuværende norske sydgrænse mod Sverige og ned til Götaelvens udmunding ved Göteborg. I dag er der måske ikke så mange, som tænker på Bohuslän som gammel norsk område, men det var faktisk først ved Roskildefreden i 1658, at Bohuslän blev svensk. Den svenske troubadour Evert Taube har skrevet både tekst og melodi til visen Inbjudan til Bohuslän, her tolket af Rolle.
Som blå grådyning Bohusbergen rullar i adsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala uttidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. De tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lum i Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall.
Bohuslän er det område, der ligger mellem den nuværende norske sydgrænse mod Sverige og ned til Götaelvens udmunding ved Göteborg. I dag hører Bohuslän til Sverige, men indtil Roskildefreden i 1658 var Bohuslän norsk. Grænseområder er områder, der i høj grad lever af forskelle på den anden side af grænsen. I 1950'erne var Norge medtaget efter 2. verdenskrig. Det var et fattigt land sammenlignet med Sverige, der havde stået uden for krigen. Den norske stat subventionerede blandt andet fedt og sukker, og det lokkede svenskerne i Bohuslän til at tage over grænsen og købe billig margarine. Margarinebussen, der kørte alle helgensdag, var populær, for der var det helligdag i Sverige, og man havde derfor tid til at køre en tur til Norge, hvor butikkerne så til gengæld havde åbent, fordi det netop ikke var helligdag der. For at belyse aktiviteten i grænseområdet mellem Norge og Sverige, besøger vi Bohusläns museum i Uddevalla. De har udstillingen Gränsland, hvor etnologerne Sofie Henriksson Rudvall og Elisabeth Korsander viser om.
Sen har vi ju en del här som handlar om all handel som har pågått mellan gränserna här. Både ja, handlare som befann sig i gränstrakten, och sen också handlade det om lite längre fram på 1900-talet, på 50- och 60-talet, när svenskar åkte över till Norge och handlade.
Där tog man till Norge här från Bohuslän för att köpa vad?
Margarin och socker.
Det är något som heter margarinebussen.
Ja, det gick speciella bussar härifrån Uddevalla till Norge. Och det var inte bara margarin, det var socker också som man köpte, som då var subventionerat i Norge. Det var billigare
för staten stöttade.
Ja. Och man pratade ju om margarinungar också. Man tog med sig grannens barn också.
För att utöka ransonen som man då skulle handla i Norge. Så per person fick man handla då en viss mängd, och ju fler personer man var i bilen, desto mer fick man köpa.
Ja. Så då var det passande att ta med sig grannbarnen.
Det här finns det möjlighet att lyssna på, just det här som handlar om gränshandeln.
Man blev ju tillfångatagen av de vuxna uppe på Hallavägen där jag växte upp. Och tvingad med, helt enkelt. Det var två vuxna fram och så var det väl en 5-6 ungar som knödde där bak. Och för detta kunde man då få några kolor eller i bästa fall en glass som alla kletar runt med där bak i baksätet. Så jag var nog med på ett antal sådana där resor just till Vassbotten. Och i vissa gånger så kunde det vara väldigt frekvent, ett par, tre gånger i veckan.
En enda gång åkte vi över gränsen och då åkte vi över Vassbotten. Till första affären där på andra sidan. Och där köpte vi margarin och vi köpte mjöl och vi köpte choklad. Och så fanns det särskilda lådor med kex, olika sorter. Det köpte vi också. Och sen inte nog med det, för när vi åkte tillbaka sen och kom på svenska sidan så var det en affär som sålde billigt porslin där.
Vi köpte socker och det var från Finland. Men däremot köpte vi inte mycket margarin för det var så urdåligt. Så det smakade tran och det var ingen som ville ha maten sen. Barnen de grinade så illa. Så det gjorde vi inte, och kanske lite mjöl.
Ja, vi lastades också in i någon gammal Hillman eller någon gammal Herculesbil. Någon sån här med... som vägde 1,8 ton och hade 28 hästkrafters motor och knappt orkade upp till Norge. Men eftersom vi var från Göteborg så heter vi ju inte så fint som talgoxar och sockerbarn, utan vi heter ju fettungar givetvis då, eftersom det var margarinet vi skulle se till så vi fick med så stor mängd som möjligt. Så att till och med ifrån Göteborg åkte man på 50-talet faktiskt upp till Norge då, som en liten utflykt, och passade på att handla.
Vi åkte ju alltid till Alla helgons då, för det var ju vanlig vardag i Norge då. Och vi köpte ju inte margarin. Och när vi kom då till tullen så kunde de inte tro oss. Vi sa vi har ingen margarin. De tömde hela bagagen, för de trodde faktiskt inte det. För det var så vanligt att alla köpte. Men vi köpte det inte, för det smette så förfärligt i pannan och stekte.
Så det är hela tiden där var det är billigare. Där.
Precis. Mm. Och från början då, efter andra världskriget, då fick ju norrmän, kom ju de över till Sverige. Därför att då fanns ju inga varor i Norge. Så då handlar det om tillgång. Mm. Trots att norrmän hade ju inte kanske så mycket pengar att handla för. Men de kom ändå över för att få den, ja, förnödenheter. Sen var det då några som kanske kom över och handlade och sen skulle de ju tillbaks, och då skulle de ju egentligen betala en avgift för det man hade handlat, en tull. Då fanns det ju de som smugglade över, gömde varorna under sina kläder. Och en sån historia berättas ju då när det var en kvinna som hade gömt. Hon hade köpt underkläder i Sverige, hon hade inga underkläder, så hade hon döljt det under sig. Och detta ser då denna tulltjänsteman, men han ser det, men han låter det gå. För han ansåg ju att det var ändå så otroligt viktigt att hon skulle få de här sakerna.
Så det hade varit en viss sympati.
Precis, exakt.
Dem där hade det svårast på den ena och den andra sidan av gränsen.
Kom Rönnedal till ängen nu om våren. Nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbässnåren av finkarna och mesarna titt ut. På slånens taggiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flod av snövit rikedom.
Svinesund er det vand, som man kører over ved den norsk-svenske grænse for at undgå at køre hele vejen ind, hvor Idefjorden ender, inden man kan komme videre til grænsebyen Halden eller videre endnu til Oslo. Etnologen fra Haldens historiske samlinger, Svein Norheim, fortæller historien om Svinesund-forbindelsen.
Ja, altså hovedveien før 1658 mellom Kristiania, kan man si, som jo var den norske hovedstaden, hvis vi kan bruke det, i hvert fall den store, viktige byen, administrativt. Så det var viktig med en forbindelse mellom København og Kristiania. Hovedveien den gangen gikk over Halden faktisk, og kryssa Idefjorden, lengre ned eller opp, og så strake veien ned til København. Det var jo bare å komme seg over Göta elv, og så var man på dansk område igjen, ikke sant? Så det var jo trygt og godt. Men i 1658 så må man jo gjøre noe annet. Og da blir det Det har også før 1600 også vært ferge. Altså, ja. Man ble rodd over Svinesund. Men etter 1658 så opparbeider man jo et fergested både på norsk og svensk side. Det vil si altså hvor det var en fergemann både på norsk og svensk side. Før 1658 så bodde fergemannen på i dag svensk side. Det var der det var liksom best land. Men Svinesund blir jo viktigere og viktigere, så når vi kommer ut på 1800-tallet, bare for å illustrere det, så var Svinesund på norsk side Norges nest største posthus. Postmesteren der, han hadde opp til 22 ansatte som jobbet for han for å sortere post og levere post og ordne med alt dette her.
I post der kom til Norge, kom den vei?
Ja. Da kom det den veien.
Og det er så fordi, altså man tager op langs kysten, men så skal man langt ind i landet for at komme videre til Christiania og Oslo,
ja,
hvis ikke man kan komme over Svinesund.
Ja, da må man rejse en helt anden en anden vej da. Ja, så det var den mest effektive ruta, viste det sig da etter hvert.
Så inden broen blev bygget, var der livlig færgetrafik,
ja,
over Svinesund.
Veldig, ja, og tænk på det også, at det gik jo biler. Man ferget, rodde jo også biler over. Det findes jo nogle fine, morsomme bilder med busser, og det var ikke så store busser som i dag, da, som blev rodd over Svinesund. Og det kunne jo være en utfordring, for det kunne være et ganske sterk strøm i området. Det var jo næsten som en elv, som fosset ud og ind med flo og fjære.
Men hvornår blev den første bro så bygget over Svinesund?
Ja, tænker på Fastebro.
Ja.
Så blev den åbnet 15. juni 1946. Den var jo satt i gang å bygge før krigen brøt ut, altså før 1940. Og den var jo på, eller det hadde nok ikke gått så veldig lang tid før den var ferdig, hvis ikke krigen hadde kommet. Men så blev jo alt arbeid stoppet når Norge blev okkupert i 1940 da.
Men hvem tog initiativ til, at broen skulle bygges? Var det svensker eller nordmænd?
Ja, akkurat hvor initiativet kom fra, det jeg ikke så sikker på. Men resultatet var, at Sverige tog det meste av kostnadene med byggingen. Jeg kan vel unnskylde med at Norge var jo ikke noe rikt land på den tida. Blitt en ny nasjon i 1905, og hadde vel ikke så fryktelig mye å rute med. Sparsomlig har jo de som styrte vært bestandig. Men svenske myndigheter ville bruke granitt som byggemateriale, altså i hvert fall som forblending, fordi det var stor arbeidsledighet blant stenhoggerne i mellomkrigsåra. Så de satte ut da store bestillinger i Bohuslän, blant stenrederne i Bohuslän, og fikk Bohuslän granitt da i Svinesundsbro. Men det har jo vært noen broer før denne Fastebroa, men det har jo noe med krigshandlinger igjen å gjøre. Så det var jo sånne flytebroer. Så både Karl den 12. Og Karl Johan i 1814 la jo bro over Svinesund. Så da kunne man faktisk også kjøre over, over Svinesund da. Ja. Og den ene broa ble liggende i ganske lang tid i 1814. Par-tre år, tror jeg, den lå der. Ja.
Men det var altså noen litt midlertidige broer?
Ja, det var midlertidig. Det var bare avhengig av de krigshandlingene som var. Ja.
Og den bro der så er der i dag?
Ja, nå er det jo to broer da. Vi har jo fått en ny svær bro til. Ja. For det er klart, den gamle broa som ble bygget i 1946, den var jo ikke skapt til å ta den trafikkmengden som er i dag, med svære tungtransporter og alt sånt. Så i 2005 var det vel, så ble det åpnet en ny, stor, moderne bro.
Med motorvei? Og...
ja, da går det i, jeg håper å si, 100 år. Så det er en helt annen effektivitet, selvfølgelig. Men det er faktisk stor trafikk over den gamle broa fortsatt. Jeg tror at mange har oppdaget det. Nå er det jo stort sett bare lov å kjøre personbiler der da. Så jeg tror det er mange av disse som da vil reise til Svinesundsområdet for å handle, eller til Strømstad for å handle, de kjører gjerne den gamle veien. Og i hvert fall haldensere, tror jeg gjør det. Haldenserne, ja, folk fra Halden. Ja, ja,
ja, ja. For de kører over for å handle,
ja,
i Svinesund.
Ja, ja, ja.
Ja, så har I en historie her om grænseløs kærlighed, som stammer fra 2. verdenskrig, som, hvor Norge jo var besat af tyskerne, og svenskerne var uden for krigen.
Grænserne stängdes, ja. Mm. Det handler om Ester og Hans, ja. Som gifte sig vid älven, ja. Det var så att man stod på varsin sida om gränsen.
Ude i älven, var gränsen gick?
Var gränsen gick, ja. Och sen så stod prästen jämte. Hon, Ester, kom ifrån Norge, ja. Och Hans kom från Sverige, svenska sidan, då.
Og de lærte så hinanden at kende, inden grænsen blev lukket der i 1940.
Præcis, så det var jo veldig vanligt, at svenske og norske ungdommer träffades og dansede ihop på helgerne, og man funderede ikke alls så mycket på, hvilket land man tilhørte, utom då når kriget då sätter igång. Og då er det förbjudet at passera gränsen. Man måste ha väldigt speciella skäl. Og det var inte tillräckligt skäl att de var förlovade. Men då var det att det var den här prästen som kom på lösningen att de skulle gifta sig precis i mitten av gränsen, för då hade ingen gjort något fel.
Ja, just det.
Och då sen kunde ju då Ester gå över till svenska sidan efter bröllopet.
Och hon står alltså på den norska sidan och han står på den svenska sidan.
Ja. Så på så sätt så fick den här texten om de här paret rubriken Gränslös kärlek, att kärleken kan, där finns det inga gränser, den flödar och måste få flöda, och den är stark.
Mm. Och där har jag så fått ett fint bild där man kan se de står där och blir vid, och där är måske någon av hennes släktingar där står upp på den norska sidan och inte kan komma med över.
Och prästen står på den svenska sidan här. Och sen är det några vittnen också. Alla måste sticka ner en gång var. Det ligger mitt i. Det står ju lite, det finns ju lite grann om modern arbetsvandring. Vi var ju inne på det tidigare. Och det är 100 år efter grågässen så arbetsvandrar vi fortfarande. Och då är det främst sjuksköterskor här i 1900-talets slut och början av 2000-talet. Det har ju varit ett sånt yrke. Snickare också, tror jag. Inom byggnadsbranschen har man också. Så att det är fortfarande någonting man gör idag. Många ungdomar har ju sökt jobb i Norge till exempel när det har varit svårt här. Så att det finns fortfarande. Att det är naturligt.
Det har jag talat med en som heter Britt Sand. Där arbetade som sjuksköterska i Norge. Och som pendlar.
Som pendlar, ja.
Just när det gäller sjuksköterskor så vet jag att då, dels är det ju bättre lön, men det är också, känner de sig så oerhört mycket mer uppskattade i sin yrkesroll i Norge.
Hur kan det vara? Alltså det är inte uppskattat, det är inte värdefullt att vara sjuksköterska i Sverige.
Det finns ju behov av sjuksköterskor, men jag tror att just genom att lönerna är så oerhört mycket högre kan man väl också säga är också att man visar på att man anser att det behövs verkligen, det arbetet är värt att betala för. Och det speglar sig väl också i hur man förhåller sig till sjuksköterskor i Norge. Och det drar över gränsen. Sen så tror jag ju att ju närmare bohuslänsk, alltså norra gränsen man i Norge, så blir det inte samma tänk
i gräns.
Så vi, ju längre neråt desto mer gräns tänker man, men inte där uppe. Där tror jag nog att gränsen försvinner lite grann fortfarande. Norge, Sverige.
Men talar de så norsk, de sjuksköterskor som blir ansatt i Norge, eller kan de klarer sig på svensk?
Ja, de klarer sig på svenska, men de anammar ju ändå vissa norska uttryck. Men jag tror ändå att svenskan och norskan ligger kanske lite närmare än svenskan och danskan.
Ja, så det är väl fint då?
og kunne bo i Bohuslen, og det er billigere at leve i Sverige, og lønningerne er højere i Norge, så det er vel en god kombination.
Ja, precis. Båda tjänar på det. Svenskar får arbete i Norge, och norrmännen åker ju till Bohuslän och även längs hela svenska gränsen för att handla. Eftersom det är så pass mycket billigare. Mm. Så det har ju blivit en stor turistindustri faktiskt. Att svenskarna tjänar ju, det är ju väldigt bra för svenskarna att norrmännen har sina semestrar i Sverige. Mm. Och Strömstad är ju en väldigt viktig plats att åka till för norrmännen och handla där. Och man åker med sina båtar också och lägger an till vid hamnarna. För vi har visst ganska mycket mer generösa regler än detta vid att lägga till vid hamnen, svenska hamnar.
Och kom till Långevik, till sjökaptenen Herr Johansson som mätt på havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt tuskulum.
Hvordan forholder man sig fra norsk side nu om dage til Bohuslen? Altså i Danmark og i Skåne, især Skåne, som ligger tættest på Danmark, der er der sådan noget det tabte land over det, og der er nogle skåninger, der gerne vil tilbage til Danmark, og alle danskere ved, at Skåne engang har været dansk, og byggeskikken er dansk, og landskabet er dansk. Er det ligesådan, nordmændene har det med Bohuslen?
Nej, tror jeg ikke. Hvad er det, man siger nu på lidt sådan fleip, da? Det er, at nu køber nordmændene tilbage Bohuslen, ligesom hus for hus.
Gør de det?
Ja, de gør det. Det er veldig mange nordmænd, som har købt sig hus eller hytter i Bohuslen.
Hvorfor gør de det?
Nej, det er masse penge. Nordmænd har mye penge, og de kan overby dessverre på mange måter andre svenske kjøpere, for eksempel. Så det er stor grad av nordmenn i Bohuslen, i hvert fall nordre Bohuslen.
Men har din bevissthet om at det gamle norsk land, tror du?
Ja, jo, sånn gjennom historielæringen på skolen så har de nok det, men det er ikke noe, det er ikke noen sterke følelser i forhold til Bohuslen og at dette har vært norsk land eller noe sånt. Jeg har ikke inntrykk av det.
Og det er ikke noe
med, så kjøper vi billige varer, vet du. Det er jo viktig.
Vi kjøper billige varer?
Ja, handler billig i Strømstad og på Svinesund og sånt. Det er viktig for nordmenn nå.
Det er billigere å handle i Sverige enn
i Norge. Å ja. På mange varer er billigere. Det er ikke alle, men mange varer er billigere i Sverige. Og det, vi pleier å si at i 1983 så snur grensehandel. Og da begynner nordmenn å reise i store mengder til Svinesund og Strømstad særlig, og handler dagligvarer og klær og hva det nå måtte være for noe.
Men tidligere var det altså billigere å handle i Norge?
Ja, svenskene fikk mer betalt, og så var det jo for disse områdene som jeg nevnte da, bortsett fra Bohuslen som var et kystområde, men Dalsland og Värmland, de hadde jo ikke noe tilgang til sjøen, så her kom det jo eksportvarer eller importvarer til Halden, og så kunne de ta med seg det tilbake til sine områder. Og så solgte de sine varer her, og kunne eksportere videre.
Men sker der med sådan nogle grænseområder, der har byttet land, at de kan blive lidt glemt i historieforskningen? Når I Sverige skal fortælle Bohuslens historie, går I så tilbage før 1658, eller siger I, det er norsk, så det behøver vi ikke at tage os af?
Når man prater om grannländernas historie, jeg mener, før visse tider i historien, så måste man jo da søge i de danske arkiven, til eksempel, om man skal have historisk material.
Så det finns ju flera av de som jobbar här på museet som har fått åka ner till Köpenhamn och arkiven där, eller upp till Oslo arkiven där. Så, för det tror jag nog att de har hamnat emellan, både i svenska historieböcker och i norska historieböcker, så har man under en period inte skrivit så mycket om just Bohuslän.
Nu har vi kommit in i utställningen som handlar om Uddevallas historia. Och här handlar det ju om kontakten med Danmark-Norge också. Mm. Och om efter 1658.
Men på torget i Kungstorget heter torget här i Uddevalla. Mm. Där står där en rytterstatue som där står på så många torg runt omkring. Det är en skulptur där är rejst i 1915, men den föreställer
Karl den tionde, Gustav och Erik Dahlberg.
Och så står det nedenunder.
Det står att bohuslänningarna till Karl den tionde Gustav, genom vilken de blivit svenskar, står det på statyn. Ja.
Och det vill säga att det hänvisar till historien från 1658, Roskildefreden. Och där ska man alltså vara tacknämlig för att vara blivit svenske istället för norske. Varför reser man sån en statue i 1915?
Det tillhör väl den tiden, just det här att man skulle vara stolt, det här lite nationalromantiska perioden. Men det har ju gått lång tid, men alltså jag tror att det är en spegling av det helt enkelt. För det hade nog säkert inte varit helt rätt att göra det då, 1658, för det var ju så nytt och man var ju ändå mer norsk i själen. Men det handlar ju om att förstärka då det svenska.
Men kan det ha något med att unionen mellan Norge och Sverige var hört upp i 1905?
Det kan det också.
Att så syns man ska lägga vikt på det svenska. Alltså har man en bevissthet om att man har varit norsk och nu är man svensk. Det är ju det sånt sett de skriver, ikke? Eller ska man huskas på det?
Men samtidigt så tror jag nog att man i Bohuslän kände sig svensk då 1915.
Ja.
Så jag tror att det är mer den här andra andan av att man märker det i andra sammanhang. Att man skulle liksom försöka titta på vad är Sverige, vad står man för, och att man förstärker det svenska. Så jag tror att det ändå har mer med det att göra. För det hade gått så lång tid från 1658, så jag tror att bohuslänningarna känner sig svenska då.
Man ska slå fast att nu är man riktigt glad för att vara svensk.
Mm. Och då, nu kan man ju fråga sig, var det så bra? Norsk ekonomi går ju fantastiskt.
Ja, just det.
Grænselandet lever i høj grad af forskelle i de to lande, som grænser op til hinanden. Det kan være forskelle i varepriser og indkomster, men det kan også være samarbejde mellem institutioner. Et sådan samarbejde mellem museerne på begge sider af grænsen har projektet Økomuseum Grænseland været. Svein Nordheim har været med i projektet fra den norske side.
Og det har været spændende. Det var jo et projekt, som startede på, ja, det begyndte vel med nogle sådanne forprojekter på begyndelsen af 90-tallet, og så fra 95, tror jeg det var, så blev det et interreg-projekt, altså et sånt EU-projekt mellem Norge og Sverige, for at udvikle besøgsmål, som vi siger, af severdigheder i grænseområdet. Det var først og fremmest tanke på severdigheter, som har med norsk-svenske forhold at gøre, altså som kan sige lidt om sådan denne fælles historien.
Og hvorfor siger man øko?
Ja, det var vel et begreb, som sådan musealt blev moderne på 80-tallet, hvor man snakker om at have bygge upp museer som behåller bygninger och anlägg där de ligger. Det var ju en motreaktion mot det att driva och flytta byggningar på museum, och så bygger man upp en kunstig miljö. Nå var det viktigt att ta vare på kulturminnena där de ligger och bruka dem där de skal være. Ja.
Men hvad kunne det så være for steder, der ligesom havde betydning for det norsk-svenske?
Ja, altså, her har vi jo mange grænseoverganger, for eksempel, som jo har været vigtige da. Og Svinesund har vi jo vært innom. Det er et slikt område. Og så er det jo og så har vi jo grenseovergangen altså mellom Halden, Enningdalen og Bullern-Tanum-området. Og så er det jo selvfølgelig krigshistorie. Vi kommer jo ikke utenom det i dette grenseområdet, som har vært herjet av krig både på norsk og svensk side i århundrer. Stakkars mennesker som har bodd her. Så det er jo en del av historien. Og så har vi jo næringslivet, altså var innom nevnte stenhoggerne i stad. Det var jo stor stenindustri både på norsk og svensk side, og det var norske og svenske som jobba i hvert, jeg håper å si nordmenn jobba i Sverige og svensker jobba i Norge eller Østfold, Haldenområdet. Så det er jo en del av den felles historien. Det er sånne ting vi da har prøvd å legge vekt på i dette her, og fokusere på den type industrier eller kulturminner.
Men Norge er jo slet ikke medlem af EU.
Nej.
Hvordan kunne EU være interesseret i at lave noget om det norsk-svenske grænse?
Ja, det kan du sige. Nej, det er en aftale. Vi har jo en såkaldt EØS-aftale da, med EU-området. Som gjør at det er et veldig tett samarbeid mellom Norge på den ene siden og EU-området på den andre. Vi pleier å si at Norge er de første som innfører EU-regler. Men det betyr at det er avsatt midler da, etter avtale man gjør fra håper jeg, periode til periode mellom EU eller Sverige på den ene siden og norske stat på den andre siden, hvor det da avsetter prosjektmidler til et samarbeid mellom i disse grenseområdene. Og dette er jo ting som har utviklet seg veldig, så nå er det interreg-samarbeider gjennom hele den norsk-svenske grensa, fra Halden i sør til Finnmark i nord.
Ja. Særlig sånn på kulturområdet?
Ja, men det er ikke bare på kulturområdet, men det er næringsutvikling, og det går på helsetjenester, og det går på utrykning, altså med ambulans, brann, samarbeide, tollvesen. Ja, det er mange, mange typer prosjekter som går her.
Men var det naturligt for dig at skabe et samarbejde med folk i Uddevalla, Bohuslän?
Ja, for at sige det, initiativet kom jo fra Bohusläns museum. Rolf Danielsson, som var den drivende kraften i dette her. Initiativet kom vel, ja, hvem som kom med ideen først skal jeg ikke uttale meg om, men vi har jo også et samarbeid som heter Grensekomiteen her oppe, som var først mellom Bohuslän og Østfold, og som senere Dalsland har kommet inn i. Og det var denne grensekomiteen som satte i gang dette utredningen om et sånt økomuseum Grensland-prosjekt.
Men hva er den grensekomite for en størrelse?
Du vet, før begynnelsen av 1980-tallet så var det nesten ingen kommunikasjon mellom myndigheter på for eksempel i Strømstad kommune og Halden kommune. Vi har jo ordfører her som aldri har vært på et møte i Strømstad kommune.
I Sverige. I Sverige.
Før da grensekomiteen ble opprettet som et sånt samarbeidsorgan. Og siden det så har jo da det vært en helt annen kommunikasjon.
Det var de kommunale
myndigheter. Ja, det er kommunale myndigheter. Også fylkeskommunen da, eller Lene også på hver side som var med i det. Så det har vært en drivende kraft i mye av utviklingen i grenseområdet.
Så den økomuseum Grenseland, det er noe der fortsatt eksisterer?
Ja, dette Interreg-prosjektet som jeg sa, da, dette samarbeidet mellom norsk og svensk side, det varte i 10 år. Faktisk, det er veldig lenge i Interreg-sammenheng. Så i 2005 så ble det tatt i ordet for å omorganisere, for da ble det slutt på disse prosjektmidlene. Men så ville man ikke tape da all den kompetanse og den tilretteleggingen av kulturminnene som man hadde gjort. Så da ble det opprettet en såkalt frivillig organisasjon, hvor det da, som styrer da dette framover, men med tilskudd fra, i hvert fall så langt, fra vertskommunene, som vi sier da, disse som har besøksmålene i sitt område.
Og det er for å holde besøksområdene der i gang, tilgjengelige for folk?
Ja, det er med informasjonsskilter og skjøtsel av området og sånt nå, som foregår da. Og så prøver vi også å utvikle litt nye besøksmål. Men per i dag så er det 24 besøksmål i grenseområdet. 12 på hver side av grensa.
For jer er det naturlig å arbeide med museumsfolk på den norske side.
Ja, det er det. Det er mange prosjekt med Norge.
Det, er det herfra initiativet er kommet, eller fra Norge?
Det er jo både og, for vi jobber jo mye med Haldens historiske samlinger. Och det har ju, vi har ju bland annat ett projekt som handlar om resande folk. Och de bosatts väldigt ofta vid gränsen. Och vi har ju då på Bohuslänsmuseet gjort en utgrävning på en sån boplats som ligger precis vid gränsen. Och det här har sedan lett till ett större projekt med Norge för att fortsätta göra undersökningar. Hur har resande folk rört sig över gränsen? Och även titta då på norska sidan. Så det är sånt ett exempel.
Og nu er du involveret i et nytt projekt, der går over grensen.
Ja, nu tænker du på vårt resande projekt, eller teaterprojekt, som vi kan sige på norsk. I Sverige skal man jo helst ikke sige det.
Teater.
Ja, eller tattare, som man siger i Sverige. Det er jo mere et skjeldsord. I Norge så ønsker mange av denne minoritetsbefolkningen å ta tilbake dette ordet som et godt betegnelse på befolkningsgruppen. Men ellers så kalles man reisende, romanifolk eller tatere. Ja, det er spennende, for det er jo en befolkningsgruppe som jo er en minoritet og har vært i Norden i 500 år.
500 år.
Men alltid har vært en slags, kanskje farlig å bruke sånt uttrykk, men en slags pariakaste som ikke har vært ønsket av noen, og i hvert fall ikke av myndigheter. Men det er jo også en befolkning som har tilført veldig mye. De har jo drevet som handelt og håndverksfolk, reist rundt og handlet, og i et land, i hvert fall i Norge, og kanskje i hvert fall deler av Sverige, hvor det var dårlige kommunikasjoner, så var jo de reisende veldig viktige med både nyhetsformidling og det å ha varer, og kunne kjøpe opp varer og selge videre et annet sted.
Og de gikk over grenserne?
Jo da, de har jo så ikke landegrenser som noen grense. Vi pleier sånn litt i spøk si at de så det kanskje mer som en mulighet enn som en begrensning, fordi det var jo ikke, kan ikke underslå at de var et forfulgt folk, og ble jaget særlig av myndigheter, men av og til av lokalbefolkninger også. Og da var det kanskje greit å komme seg over et annet sted, hvor det var en annen juss som rådde. Så lensmannen i Halden kunne ikke forfølge dem over til Sverige, for eksempel. Så det er jo et viktig moment. Men det betyr også at det er nære forbindelser mellom de reisende i Sverige på svensk side og i Norge. Og det er derfor vi har sett det som viktig å se på denne samhandlingen mellom Sverige og Norge, også når det gjelder befolkning, denne typen befolkning.
Så det er et prosjekt, der også er mellom Halden historiske museer og Bohusläns museum?
Det stemmer, ja.
Hva skal det ende opp med?
Ja, vi ser jo dette som en, ja, det er to ting. Vi skal dokumentere. Vi skal i stor grad prøve å dokumentere reiseruter. De hadde ofte veldig faste ruter hvor de reiste, hvor de visste at der ville befolkningen ta imot dem og kjøpe varer. Og så hadde de jo sine bosteder. Altså det var jo et folk som ikke, eller i stor grad ikke hadde fast ikke hadde noe hus, fast hus noe sted. Så de hadde sine steder hvor de kunne slå opp leirplasser, eller de kunne leie seg inn i et hus, eller en låve, eller altså hvor de ble tatt imot av lokalbefolkningen. Og det er dette vi skal prøve å fortelle litt om. Det er jo, både i Sverige og Danmark og Norge, så har vi jo, er jo veldig opptatt av dette med kulturminner. Norske og svenske og danske har sine viktige kulturminner. Vi har Fredriksten festning, og vi har, ikke sant? Ja, alt dette. Mens de reisende romanifolketaterne har jo i liten grad satt spor etter seg i landskapet. I hvert fall ikke som er veldig synlig. Og derfor så ser vi det som viktig å hente fram noen av disse unnselige kulturminnene for også å gi litt av den samme type historie til denne befolkningsgruppa som til andre. Og så er det et formidlingsprosjekt hvor det er veldig viktig å få denne historien ut. Og da har vi lansert noe som heter Skandinaviske reisendekartet. Det høres jo ut som det er sånn turister, men dette er rett og slett tatarnes historie, som da skal nedfelles i et digitalt kart, hvor vi kan legge lagvis med informasjon om de stedene, så langt vi kan klare å finne det da. Enten det nå gjelder boplasser eller reiseruter eller litt annen historie.
Så det er ikke bare et samarbejdsprojekt mellem Norge og Sverige, det er også, Danmark er også med?
Ja, nå skal vi jo til studietur til Jylland, fordi det har jo også vært reisende eller tatere i Jylland, eller i Danmark, særlig Jylland, med bosteder på Hedene og andre steder. Så nå skal vi til Sømose, Dronninglund, og se på et område der, og så skal vi til Herning og Skjernområdet og se på to områder der hvor det er kulturminner etter de reisende.
Så hele prosjektet er faktisk skandinavisk prosjekt?
Ja, det formelle samarbeidet er jo mellom Bohusläns museum og Østfoldmuseene Halden historiske samlinger, men vi løfter også blikket og må jo se på den skandinaviske historien også.
Ja, kom og se vårt Bohuslän om våren. Du Rønnedal som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblåberg. Här svallar myllan lila brun kring plogen när Anders plöjer med sin norska häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. Och Legons hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du Rönnedal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, de ösligt sköna med slån och hagtorn böjda djupt av storm med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i brustna skrov med bågens form. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i de längst förflydda tider och i ditt släktes framtid lika så.
I udsendelsen medvirkede Svein Norheim fra Halden Historiske Samling i Norge og Elisabeth Korsander og Sofie Henriksson Rydvall fra Bohusläns Museum i Uddevalla i Sverige. Vi hørte Rolle Affan i Eva Torps vise indbydan til Bohuslän. Og Bodil Grue havde tilrettelagt.